Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna No boys allowed at our place.
Jo tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Podplay.
Podden heter Snutsnack. Det är den du lyssnar på precis alldeles i detta nu. Stort tack för engagemanget kring förra veckans avsnitt där min gäst var Rune. Vi pratade om skjutningen av Erik Torell som hade Downs syndrom. Har du inte hört det avsnittet så gör gärna det. Tycker att det blev väldigt intressant. Idag heter min gäst Uffe. Uppvuxen i centrala Stockholm. Han är 67 bast. Fortfarande jobbar han som konstapel. Men han kommer ju fylla 68 och då är det over and out för honom. För då säger polismyndigheten stopp. Så en intressant karriär med många spännande historier med Uffe kommer alldeles strax. I Patreon-avsnittet kommer vi prata lite om kravallerna i Kungsan. Det var ju före min tid, så lite intressant faktiskt att höra hur det var. Ja, om du inte är Patreon vill ta del av bonusmaterial så gå in på patreon.com/snutsnack. Vi finns ju annars på sociala medier, Facebook och Instagram. Ha nu en trevlig lyssning. Och du, var försiktig där ute. 13:10 Jag säger varmt välkommen till Snutsnack, Uffe.
Tack så.
Vi konstaterade här när vi möttes upp att det var väldigt länge sedan vi sågs, du och
jag. Ja, jag kommer inte ihåg inte ens en gång när det var senast. Det måste ha varit på
mitten 90-talet,
ja,
tror jag.
Ja, okej. Okay. Ja, du var bättre inne.
Jag tror det, för visst var du på ungdomsgruppen?
Japp.
På någon annan, och jag var ju på gatulängsgruppen.
Okay.
Och ni var ju liksom på en korridoren mitt över.
Ja, ja, ja. Okay.
Så vi stötte på varandra där någon gång ibland.
Ja, ja.
Men det var en liten passus. Det som också är väldigt intressant med dig, Uffe, vi sitter ju då på din arbetsplats hos polisen. Du är 67 år och jobbar fortfarande som polis.
Ja, just det. Ja, det. Jag tänkte ett tag att jag skulle slå någon form av rekord och jobba i 50, men nej, jag måste ju inse att jag fyller faktiskt 68 nu i januari och har jobbat i 48 år och 8 månader då. Så då får jag väl kasta in handduken då.
Men är det så att du kastar in handduken eller är det så att de kastar ut den åt dig?
Nej, de har fattat ett centralt beslut att 68-åringar ska kanske inte jobba inom polisen längre.
Aha,
okay. Och i alla fall inom den sektionen, delen av polisen där jag jobbar.
Okay. Mm.
Och det är jag inte ledsen över, inte alls, utan det är ju bara att inse att, vad fan, man är inte 40 längre.
Det är roligt att du säger man är inte 40 och de som är 40 säger att man är inte 20, men allt är relativt då.
Just precis.
Men låt höra, hur började denna era? Man har jobbat då i snart 48 år och 8 månader, men hur kommer det sig att du kom in på yrket polis överhuvudtaget?
Ja, det är väl lite, lite speciellt kan jag väl säga att jag är väl den enda polisen som har vuxit upp på Malmskillnadsgatan, och den är känd för. Det kanske alla vet.
Ja, så är det då.
Och jag brukar ju skämta då med att säga just så, och sen gör jag en konstpaus med att säga också då att mamma jobbade på gatan. Och då ser man att vissa öppnar munnen och undrar vad är hela friden i det här nu då? Och det är ju tur att hon var portvakt då.
Okay.
Så jag växte upp i hörnet Malmskillnadsgatan, Mäster Samuelsgatan, och hade den oturen att min far dog, eller vår far dog, när jag var 2,5.
Okay.
Och en händelse som min mor har berättat om då, det är att in i stan då lekte man som liten på en liten asfaltsgård i fastigheten, Och ett förra år så ringde det på hennes våran telefon. Och då var det portvakten borta vid Hamngatsbacken, där vi gallerian nu finns. Mm. Hamngatan gick upp från Regeringsgatan upp på Marschansgatan och så vidare. Det såg annorlunda ut. Och den portvaktstanten ringde och frågade, var är din lilla grabb? Ja, han är väl på gården, säger hon och tittar ut genom fönstret då. Vi var portvakt där som sagt. Nej, här var hon. Nej, han står och håller en konstapel i Saben som trafikpolis där då. För han stod och dirigerade trafik i korsningen Hamngatan, Malmskensgatan. Så hon ut i städrocken då sprang och mötte oss då. Då gick jag och höll den här konstapeln i handen där och han var på väg hem till mig då. Och då bjöd jag upp honom på kaffe. Så han satt sig där och drack kaffe och så föreslog jag att han skulle bli min far då. Men det var en viss åldersskillnad, så blev det inte. Okay. Men sen den dagen enligt min mor så ville jag bli polis och jag har inte ändrat mig. Så att jag var 19 år och 2 månader när jag klev in på polisskolan 1973.
Oh. Och hur gammal var du när du tog konstapeln i hand?
3.
Tre?
Nej, 2,5. 2,5, 3 år. Och,
så du har haft en målbild?
Ja, 3 var jag nog förresten. Måste det ha varit. Far dog 56 november och det här måste ha varit kanske våren. Mm. 57 då. Och sen när jag kom då till Klara som låg då på polisstationen då på Regeringsgatan 79. Det var ju min gamla polisstation.
Just det.
Så det var bara 4 år efter att jag hade flyttat därifrån. För de rev ju hela Klara då.
Just det, det var en disgrace nästan att de just försvann. Ja.
Och då, när man då satt på natturerna eller med äldre kollegor och ja, de berättade sina historier, så berättade jag mina när jag var liten. Och då kom de ju på då att vad fan, det är ju du. Det har vi ju sett. och Lennart Sjöström är en kollega som jobbar nu. Och hans pappa åkte i de första piketerna, vad jag kommer ihåg. Och vi lekte ju då i rivningskåkarna. Och polisen var ju oroliga över att vi var där och lekte. Så att jag har haft Sjöstrand efter mig, om man säger så.
Men jag tycker det är spännande. Att då, hur var det liksom att växa upp? Jag tänker när man kom i tonåren och du växte mitt upp i centrala Stockholm. Jag tänker om man skulle bo där nu och gå ut på gården eller vara ute. Man skulle ju knappt vilja ha sin son då längs Mäster Samuelsgatan och de kvarteren idag. Hur var det på den tiden när du var 14-15 och sprang omkring där?
Ja, jag brukar säga det till kollegor och allmänhet att det vi såg grabbar och tjejer som växte upp där i Klara. Och i synnerhet vi då. I vår familj, jag har 2 äldre bröder som är 11 och 12 år äldre. Och vår far gick bort då när de var tonåringar och jag liten. Så det, situationen för vår mor, det var ju inte det lättaste.
Nej.
Men det som jag har sett under mina första 16 år, det hoppas jag innerligt att barn inte ska få se med anledning av prostitutionen och vakna på natten över att det är skottlossning i hörnet.
Det var så på den tiden?
Ja, det var då hallikarna eller de som hade hand om tjejerna var förbannade på varandra, inte vet jag. Men jag ringde efter, vad kunde jag ha varit? 13 år någonstans, 67 där. Och en händelse, det är ju då att, vilket jag inte är så jättestolt över, men jag var ju som sagt var barn. När jag kom hem då, jag gick i Johannes skola och kom hem efter skolan, så hör jag hur det skvalar i hissen. Och då tänker jag så här, jädra också, nu sitter hon och pinkar där inne igen. Och jag hade en kinapuff i fickan, vilket man hade då på den tiden. Så jag tände på den där och skulle bara slänga in den. Och jag gjorde det, slängde in den. Och den small och det skrek som en gris skriker. Och det inte jag visste, det var att hon fick den mellan benen. Så hon var borta ett antal veckor. För jag hade full koll på de här kvinnorna, på de prostituerade då som fanns i mina kvarter där. Och sen, säg en månad senare eller vad det nu var, så kom jag hem från skolan och då är det 4 damer prostituerade som spöar upp herr Ulf. Rätt ordentligt.
Alltså du fick spö för det där?
Ja, just det. Så då var det ju damerna som slog mig med handväska och gjorde både det ena och det andra. Och det var väl inte mer än det. Men nu talar jag ju om det för mina kompisar. Och så, ja, så blev det lite följder av det. Så var det.
Shit, så gnoerna som man kallade dem där uppe, de hämnades helt enkelt.
Ja, ja. Och sen då när jag blev polis och jobbade med Anders Ringqvist under 12 år. Vi var kvarterspoliser från början och så jobbade vi på ungdomsgruppen då. Så eftersom jag är uppvuxen där så var ju Situ som min handen i handsken. Mm. Jag hittade överallt och kände igen folk. Så en kväll där så åker vi på Brunkebergs torg. Och där vid hotellet, Serger Plaza Hotel kanske det heter. Mm. Så känner jag igen en av damerna där. Så jag stannar bilen, civila polisbilen, och säger till Anders att jag måste ut och snacka med henne. Så jag gick ju fram till henne och talade om att jag känner igen dig, men du kanske inte känner igen mig som barn. Vadå, är du snut? Säger hon. Ja, men skit i det nu. Ja, jag är polis. Men du kommer ju ihåg Nordiska Fröhandeln, sa jag, 44. Ja. Och jag tror du stod i 46an då, porten bredvid, vid Jakobsbergsgatan. Ja, hur fan kan du veta det? Ja, men jag bodde ju i 44. Ja. Aha, är det du, säger hon då. Då kom hon på det. Och hur i hela friden kan du komma ihåg mig? Alltså, det är mitten på 60-talet. Ja, men ta det som en komplimang, sa jag. Hon var ju då en helt vanlig kvinna som hade barn och allt det där då. Vad jag kommer ihåg då. Men hon jobbade fortfarande och det var liksom bara i hela friden. Oj. Men hon skänner ju upp rätt ordentligt.
Hur kände jag? Men det var inte henne du hade kastat in?
Nej, ja, det har jag ingen minne av. Men som sagt, då, tiderna var lite annorlunda då.
Mm, ja, jag förstår. Men du säger att du började på Klara, och Klara, det hette ju inte Norman på den tiden.
Nej, det hette Klara polisen. Ja. VD4.
Det var VD4?
Nej, VD1. Nej, VD1 måste jag. Nej, nu blev jag osäker. Det är så länge sedan så att jag glömde bort det.
Ja, men du är förlåten med tanke på alla år som har rusat förbi sen dess. Men när du väl då klev in som 19-åring på skolan...
Alldeles för ung.
Ja, men vi har pratat om det där ganska mycket i podden. Att det kanske är lite för ungt om man inte ens har... Man pratar om amygdalan, att den är klar vid 25.
Ja, just det. Man är inte torr bakom öronen förrän vid 25-30 års ålder, skulle jag vilja säga. Ja.
Men hur var det att komma ut då i Stockholm som konstapel? Kände du av att du var ung också när du mötte folk och sådär? Hur blev du bemött?
Ja, ett så var jag väl rätt orolig över att träffa gamla kompisar.
Ja, för att det var ju ditt eget område.
Ja, och när man gick i plugget då så hade man ju skolkamrater som... jag hade förmågan, oftast i alla fall, att kliva av tåget i tid. Mm. Medan som andra fortsatte, och då fastnade de ju i maskineriet. Mm. Och jag har ju alltså en kompis från sexan eller mellanstadiet som har suttit på kåken. Va, inte nu är kompis, utan då. Mm. Och han blev omhändertagen då som 13-åring, och alltså 67-68 där, och sen var borta hela tiden i praktiken. Mm.
Men det där du berättade att du klev av tåget innan så att säga buset hade gått för långt, eller var det för att du hade målbilden att du ville bli polis?
Ja, och sen hade jag väl rättspatusen rätt så klart för mig att vad man inte får göra och vad man får göra. Mm. Att det är gränsen mellan att kliva över på fel sida när man är barn och tonåring, den är väldigt liten, och det är därför jag personligen har lagt ner mycket tid och energi på ungdomsarbete, för att jag vet hur lätt det är att komma över på fel sida.
Men då måste morsan ändå på något sätt, trots att du var så ung då, satt någon form av moralisk gräns där. Jag menar, jag tänkte, det var svårt, det var två äldre bröder då som var 11, var så 11 och 12 eller?
Ja, de då, ja. De var 13 och 14 till och med.
Bidrog de till att liksom, eller nej, var det morsan, eller hur kom det så att du kunde ha förmågan att hoppa av liksom? För det är klassiskt med en ensamstående morsa med...
Ja, då är man i riskzonen som sagt va. Mm. Och jag kan ju inte påstå att mina bröder har bidragit så mycket med det.
Nej, okej. Okay.
Den äldsta brorsan, när det har han själv berättat om i olika sammanhang. Preludin, när det kom, så knaprade han det för att pappa gick bort. Och då blev han kristen sen, för vi hade, där restaurang Oxen nu ligger, vid Oxtorget där, så fanns det en kyrka som heter Baptistkyrkan. Jag kommer inte... Ja, det fanns... Alltså, samfundet var baptist. Mm. Och då blir han så kallad kristen då. Så han är pastor i, har varit i Sverige, och Rune Brännström heter han och är i USA nu som pastor.
Mm.
Och den andra brorsan har varit egenföretagare sedan han var 16 år ungefär.
Okay.
Har haft snickerier och ja, massa okay. saker.
Okay.
Så att där kan jag nog inte bidra. Eller de kan nog inte ha bidragit så mycket. Men det fanns som barn och som tonåring så gäller det att man har förebilder.
Mm.
Och det fanns det andra och min närvaro som var bra förebilder.
Var det någon annan som sökte sig till polisen av dina vänner?
Nej.
Nej.
Nej. Men ifrån då när jag slutade nian, 70 tror jag det var, 69-70, så fanns det någonting på den tiden som hette polisiära yrkesskolan.
Mm.
Och där var det då poliser som var lärare, och det var en kommissarie som hette Lars Hallberg som var rektor. Och den var tvåårig, och vi hade då praktisk ämnen, och brandmän var med och så vidare.
Mm.
Unred var en av lärarna, och Holm var en, och så vidare.
Mm.
Jag kommer inte ihåg vad Holm hette i förnamen. Och i den klassen så blev vi väldigt många poliser.
Ah, okay.
Geting, som han kallas för. Han,
var Håkan, det till Farsta? Var han i Farsta?
Nej, han är tunnelbanepolis.
Ja, jag känner igen och den smeknamnet.
Håkan Olsson, Bosse Rydberg, Janne Rådbjer. Ja. Ja. Vi var mer än hälften i den här klassen som blev poliser.
Ja, okej.
Okay. Det...
Rådbjer, det är hockey...
Ja, det är Uffe Rådbjer det. Han blev ju också. Men äldsta brorsan heter Janne Rådbjer.
Ja,
och så var det Uffe Anders Rådbjer. Också som blev polis.
Ja, trevligt.
De är Farsta. De kommer från Farsta.
Ja, okej. Okay.
Välkommen till Momang. Ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino. Där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Men hur länge dröjde det innan Klara blev norman då? När blev det
76 om jag kommer ihåg rätt.
76?
Ja, då var jag kvarterspolis i 10 år på Kungsholmen.
Jaha, hur var det?
Ja, det jag trivdes jättebra med det, och det är väldigt många som nu har blivit vuxna och man stöter på dem på stan och så vidare.
Mm.
Alltså att de här busungarna och så vidare.
Mm.
Och det finns även de som växte upp i Kristineberg och Holmia som har blivit poliser, några stycken. Som från den här tiden då, när jag var kvarterspolis, när de var 7-8 år eller 10 år och så vidare. Och det beror ju inte på mig. Det vill inte jag säga att det berodde på mig.
Nej, men... kanske inte. Ja, det vet man ju för sig aldrig. Men har det hänt att de har kommit upp till dig efteråt och sådär? Och...
Ja, visst. Det är en kille som jobbade på närpolisen i Vasastan då. Han slutade sen som polis också då. Men det är inget viktigt i det. Men när vi möts i korridoren första gången så tittar jag på honom. Ja, men... Är det du som bodde på Geijersvägen, säger jag då. Ja, vad fan, kommer du ihåg det, säger han då. Han känner ju igen mig direkt då. Och ja, men du bodde där, och det var några små tjejer, eller tjejer i din ålder som var tvillingar och så vidare. Ja, visst, vad fan, kommer du ihåg det? Och, ja, jag har lätt att komma ihåg sådana saker.
Mm.
Och någon annan polis som sa, en kollega då i nutid, som sa då att ja, första gången jag såg en polis på nära håll, det var när du klev in i uniform i mitt klassrum.
Oh, just det. Vad tyckte du om att vara kvarterspolis?
Jag tyckte det. Idag går det ju inte på samma sätt. Tiderna var helt annorlunda.
Mm.
Och det här var mellan 76 och 86 som jag var kvarterspolis på Kungsholmen. Och det var en väldigt lärorik tid, och den var som sagt var man var ensam och fick klara av saker själv.
Mm.
Och mycket förebyggande arbete, och en händelse som jag kan nämna från den tiden, det är att det var en väskryckning i Rålambshovsparken. Och det stod i tidningen då, Expressen eller vilken tidning det nu var. Och då skojade jag med min hustru och sa att ja, den där killen ska jag ju hitta. Det, annars är jag ju värdelös. Så att jag gick till Rålambshovsskolan och så frågade jag då bara allmänt så här, vem är det som har röd moppe och en blå hjälm eller någonting sånt där. Ingenting om vad som hände, varför jag vill ha reda på det. Jag säger Kalle, men han heter inte Kalle. Ja. Och då tog jag kontakt med, då fanns det ingen ungdomspoliser som utredde, utan det var på polishuset då. Och dagen efter så ringde vi på dörren och han kom med till polisförhör. Och på den tiden, nu pratar jag alltså slutet på 70-talet. 77, 78 eller någonting sånt där. Ja, innan 80 i alla fall. Och de skulle då förhöra honom. Men han sa att hej, jag tänker inte berätta någonting för er. Det är Uffe som ska förhöra mig om det är någon polisen ska förhöra mig. Och jag hade ju inte förhört, alltså under utbildningen, ja. Men jag är ju inte hoppå, så det var ju bara gå in och han erkände ju allting och berättade detalj var allting låg och allting. Så. Och då undrar ju de här äldre kollegorna,
vad gjorde du?
Vad gjorde du? Ja, de var ju med, någon var ju med för att det så att det skulle gå rätt till om jag säger så. Jag var, var jag 24 år eller någonting sånt där. Och ja, men den här killen kom mer och mer i glid då. Han hade en mamma som inte var ensamstående då. Men mådde inte så bra. Och jag hade kontakt med socialtjänsten också då på Kungsholmen. Och han ville ha mig som övervakare. Ja, nu kommer jag ihåg det. 79, för vi byggde en båt. Okay. Och då sa jag att nej, jag kan inte ta den just nu. 79, för jag håller på att bygga en båt. Men när jag har gjort det klart, då blev det 80-81. Och då blev jag kontaktperson eller övervakare för honom. Och det resulterade i att han blev fosterhemsplacerad uppe i Lycksele.
Okay.
Och då ville han att jag skulle köra dit honom. Och då här är det på den, inte köra dit honom, men ta honom dit. Och då, på den tiden så fanns det 100-lappen och hustru var under, vilken ålder nu var, 25 eller vad det var. Så att hon köpte en biljett upp till Skellefteå, där jag har mina släktingar då. Och frågade grabben om det var okej att åka till en kusin och sova över där och så vidare. Och det roliga var att han hade också släktingar i granngården. Så det blev, världen blev väldigt liten. Och sen körde vi honom till Lycksele, till den här familjen. Och när jag satt och tittade på hans pojkrum då, nya pojkrum, och tittade ut, ja, då var det en myr. Och om man har varit på havet så ser man ju hur havet försvinner ner. Och så var det här.
Med myren.
Med myren. Och jag sa till hustru sen när vi satt oss i bilen för att åka tillbaks till Skellefteå och flyga hem. Alltså jag hade ju inte stannat en sekund där.
Inte man uppvuxen på Mästersångsgatan, Marknadsgatan.
Och han bodde då på Kungsholmen vid Kungsholmstorg då. Men jag talade om för honom att det är ingen mening att dra. För att innan du kommer till E4 eller var du nu kommer någonstans, så kommer jag få reda på det här. Sen gick det väl månader eller vad det nu var. Så hörde polisen i Lycksele av sig till mig och frågade hur det kan komma så att det står en Volvo utanför polisstationen med en lapp att ursäkta att jag tog den här bilen, den här jävla snuten Brännström, kommer vi få reda på det i alla fall, så det är ingen mening att åka vidare.
Så han drog till slut?
Han drog, men ångrar sig då. Han snodde grannens Volvo och ställde den utanför polisstationen. Och så blev det ju vad det blev av det då. Inte så mycket kanske, inte vet jag. Jag har ingen insikt i det. Men kollegorna hörde av sig hur fan det kunde vara så att det satt en lapp där.
Vet du hur det gick?
Ja, jo, det är det som jag kommer nu till. Ja. Han hörde av sig då. När jag var polis, alltså på 2000-talet. Jag tror vi flyttade 2005 till Tulegatan, Östermalmspolisen då tidigare.
Ja, just det.
Då fick vi kontakt Och då bodde han fortfarande i Lycksele. Han körde lastbil för Pågens, vad nu heter, där uppe i Norrland. Och hade tre barn och hade gift sig och fått barn med en klasskamrat. Så det hade gått skitbra.
Så den där myren avskräckte kanske inte så jävla mycket som den hade.
Nej, jag tog upp
om det
med,
hade varit du.
Nej, men jag tog upp det med honom just då på 2000-talet. Alltså att i hela friden, vad tyckte du om när du tittade ut där? Ja, vad fan, jag fick ju panik, sa han då. Så att, men han trivdes inte så bra där, så att han bodde hos den här tjejens familj. Och sen fick de ihop det då.
Men du kom ju sen att jobba med ungdomar, och det är ju mitt minne av dig att du var ganska drivande och en profil lite på ungdomsgruppen, som det hette på Norrmalmspolisen. Jag tillhörde ju då det som hette Gatulangsgruppen där några år. Kan det här varit en av de casen, så att säga, som fick dig att bli intresserad av det där? Eller fanns det ett genuint intresse liksom från början? Eller för varför blev? För det var ju många år det blev var ungdomar för dig.
Ja, det har inte med den här grabben att göra, om vi kallar honom för Kalle, utan nej, det är ju att jag växte upp där jag växte upp och på det sättet. Mm. Att det är alltså en hårsmån ifrån att hamna på fel sida av lagen.
Mm.
Och därför gäller det att få de här grabbarna och tjejerna att inse att du är på fel väg.
Mm.
Dra härifrån.
Hur viktigt är det att senare som arbetandes som polis att fortfarande ha kvar den kunskapen att det är en tillfällighet ofta vem som sitter på ena eller andra sidan skrivbordet? Hur viktigt är det att ha med den kunskapen och fortsätta ha med den i yrket?
Ja, men det tror jag är... Ja, det är en tillgång, en fördel, för att det... Har man levt, jag menar inte nu och ignorerar andra människors bakgrund och så vidare. Men har man levt i en skyddad värld långt ifrån vissa saker. Och med det menar jag inte att man ska vara en buse för att bli polis. Det är inte det jag säger. Utan nej, det är att ha nosat på vissa saker. Och då pratar jag inte alls missbruk eller kriminalitet eller så. Men har sett, har kompisar och så vidare som har hamnat snett, och hur lätt det kunde ha varit för mig att jag hade hamnat snett om inte jag hade klivit av.
Mm.
Det måste vara, det, ja, det har jag sett som en tillgång, och det är därför jag har brunnit för barn och ungdomar och gör det fortfarande. Vi som jobbade på Norrmalmspolisens ungdomsgrupp, vi startade ju ett projekt efter kravallerna i Kungsträdgården då med för ungdomen, nu kommer jag inte ihåg exakt vad det var. Jag tror det var Benny som hittade ordet för ungdomarna i framtiden, så var det.
Mm.
För ungdomarna i framtiden, för att kravallerna då 86-87 och så vidare, och sen var det Anders Karlberg som drog igång det här med Fryshuset då. Mm. Och vi poliser från ungdomsgruppen då föreslog då för våra folkvalda att vi skulle dra iväg. För att efter kravallerna så var det ett paneldebatt med Ingvar Carlsson och Anders Karlberg med mera. Och där var jag med då i den paneldebatten.
Mm.
Och då drog jag ett exempel att vi ungdomspoliser hade varit då på Gröna Lund, om det nu var 87, jag kan missa åren, på Valborg och träffat då den riktiga kungen i Kungsan, som inte är den massmediala killen som journalisterna har kallat för kungen i Kungsan.
Mm.
Utan det här är det som vi poliser vet vem det är som är kungen i Kungsan. Han och hans kompisar, och då var det en chilensk kille som var ny. Och han och jag fick en jädra bra kontakt.
Mm.
Och de här gjorde ju brott praktiskt taget varje dag. Och de fanns ju under våra papper och så vidare. Och han, den här chilenska killen, sa då att det skulle vara häftigt att åka ut i skogen och se vad ni snutar går för.
Mm, okej.
Okay. Jaha, och då tänkte jag då, för den här hatkärleken, den kände jag igen. Alltså de ungdomar har ju en form utav, på den tiden i alla fall, och även, jag kallar det för hatkärlek.
Till polisen?
Till polisen då. Mm. Man såg upp till dem, men ändå inte. Det gjorde det, man hatar dem ändå.
Mm.
Och så vidare.
Mm.
Och så då lyfte jag fram den här chilenska killens synpunkt i den här paneldebatten. att det skulle vara intressant att pröva att ta med sig ett stort antal ungdomar, killar, ut i skogen. Och så att de fick pröva på, för de här killarna har ju ofta åkt då tunnelbanan bara från sin förort rakt in i TST-centralen.
Mm.
Och så blev det.
Jag har aldrig sett skogen.
Nej. Och så blev det. Så att vi åkte iväg med 25 grabbar. Fritidsförvaltningen, socialtjänsten, polisen och så vidare. Mm. Sommarbarnsbyrån. Och då bestod inte. Och det var ju då Ola och Micke och det var Hasse och Roffe och alla de här poliserna som jobbade då med ungdomar. Och Anders och jag då. Och så var det Silvio från fritidsförvalt, Silvio Rossi. Och ja, de var 25 och vi kanske var hälften då. Ja, Anders, vad heter han då? Arne Claesson.
Mm, Micke var ju framträdande. De såg man ju upp till mycket när man kom som nykonstapel. Ja. De var liksom civila framåt, ungdomsgrupp,
just
killar.
Ja. Arne Claesson jobbade också där då. Han hamnade sen som rektor och slutade som polis på Fryshuset.
Mm.
Men dygnet bestod inte av 24 timmar när vi var där. Ute i Borsen, i Värmland, i Lesjöfors.
Vad gjorde ni?
Vi paddlade, vi bodde i tält. Och de här grabbarna har jag aldrig bott i tält. De frågade vad varg var och vad björn var och så vidare. Och då talade vi om det och att det fanns det här. Och då ville de sova i samma tält som stora, starka pojkarna. det var häftigt. Och den killen som jag hade med mig har jag också träffat efteråt. Och han är fortfarande missbrukare och ja, kriminell.
Aha.
Men många av dem, i synnerhet de här chilenska killarna, de har lagt av och många har lagt av, men vissa finns fortfarande kvar och är kriminella och missbrukare.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Vad skulle du säga att det gav det här då? För sen kom det in mycket, det kanske var några år senare, men när man pratade om de här värstingresorna. När man...
Och då, ja, det var dit jag skulle komma.
Ja, det är så. Ja, ja, det var det
och då,
jag tänkte
och då,
på.
Hur kom det där ordet fram? Ja, hur växte det fram?
Exakt.
Mm, det var ju så att då, när man då, Ingvar Carlsson och de folkvalda och chefer i olika sammanhang sa att det skulle genomföras, ja, hur tar vi ut de här grabbarna då? Då var det vi poliser som gjorde en lista, deltagarlista på de 10-20 flest förekommande grabbarna.
Mm.
Som inte har snattat eller klottrat, inte alls, utan det är, vi pratar om det oprovocerade våldet, baseballträn, nonchakos, butterflyknivar som de har använt när de har rånat och slagit ner män som kommer hem från, eller på väg hem från krogen och så vidare.
Mm.
De killarna gjorde vi en lista. Och de 3-4-5 socialarbetarna som fanns nere på Norrmalmspolisen, Ann Hellström och Ole Påhacka och allt vad de nu heter, de gjorde sin lista. Och när vi, för de satt med då vid polisförhör och gör så fortfarande när vi pratar om ungdomsbrott. För att socialtjänsten ska närvara i största möjliga mån om den inte möter hinder, som det heter i lagen. Och sen lyfte de fram sina killar och vi lyfte fram våra. Och när vi hade samma killar så blev det ja, en. Mm. Och det här var ju en deltagarlista. Precis som man åker på semester så finns det ju deltagarlista på flyget och
just det.
Nere på hotellet och så vidare. Så att händer det någonting så måste man ju veta någonting.
Ja.
Ja. Och, men det var ju någon då, och sen tar vi då kontakt, både socialtjänst och polis, med de socialdistrikt där de här killarna hör hemma. Och då var det någon på socialdistriktet som tog kontakt med massmedia och talade om att det här är bedrövligt, att man ska peka ut de här ungdomarna och åka iväg med dem då. Så att många av de här ungdomarna kom inte med. Därför att det blev ju mycket skrivet om det här. Ja. Mm. Därav ordet värsting, värstinglistan.
Okay.
Så värsting växte fram utifrån ett gott initiativ där vi ville göra någonting gott. Och det blev gott utav detta. Därför en händelse var att Anders Ringqvist och jag skulle gripa inne på Victoria i Kungsträdgården. Mm. Och vi kommer ut med den gripne, för det har varit full slagsmål där. Och då kommer alltså det här chilenska gänget, jag höll på att säga namnet, men det ska jag inte göra. En kille då som var med här då, eller de var flera som var med, men just den här killen då som jag höll på att försäga mig på, att han sa det, behöver ni hjälp? Mm. Jag gör för fan ingenting, sa jag då, eller Anders, utan ställer det ring runt. Och för det var fritagningsförsök. Och då ställer de sig killarna, tonåringarna runt oss. Fan i våra snutar, och så ställer de sig i karateställning. Gör ingenting. Rör er mot handgatan. Och så pratade vi i polisradion. Kör fram till Sverigehuset, öppna dörren på folkabussen. Och så ser man då kollegorna då i uniform. Vi var civilklädda. Liksom fågelholkar bara. Vad fan är det där? Och sen bara lyfta in honom och så tackar vi grabbarna och så tog vi våran bil och så efteråt då i arresten så, vad fan var det där? Ja, men det är ju grabbarna som känner oss, som har varit på läger som hjälpte oss. Så att vi slapp...
Tänk att det kan vara så att genom att man kommunicerar med varandra, lär känna varandra, att det skapar någon form av band. Tänk. Ja. Va? Är det inte märkligt?
Ja.
Och det har jag tar ett exempel. Jag jobbade ju också, innan jag var på Gasen, så var jag ju 2 år med Affe Ärlig nere på Plattan. Mm. Och vi gick ju där 2 år i uniform, lärde känna alla som hade det som vardagsrum, så att säga, va? Kunde deras namn, var de kom ifrån och allting. Och när vi var i något slagsmål och tappade båtmössan, nej, men då stod ju någon där och höll den när man kom tillbaks. Och så sa han, ser du tappar den här?
Mm. Ja, och Affe Ärlig, när han kom då till muttern.
Aha.
För han var ju kvarterare ute på Sätra eller Skärholmen någonstans.
Just
där.
Det.
Och så vi hade ju träffats under åren, men nu när vi träffades närmare och fick anledning och han fick klart för sig att jag växte upp där jag växte.
Mm.
Så sa han, ja, men för fasken, jag var ju, började ju på Klara.
Just det.
Ja, på Regeringsgatan. Och när bodde du? Och så kommer han på då vem jag är. Han är en av de här gamla poliserna som med kommer Sabel. Ihåg mig. Ja, nej, jag tror inte han hade Sabel. Det är möjligt att han hade.
Jag tror han hade det faktiskt. Okay. För han har varit gäst i podden också. Okay.
Ja, ja, men Affe då kommer ihåg. Ja, men det var ju du som bodde vid Nordiska Fröhandeln där.
Mm.
Och han var med i Sjöstrandskommandot.
Mm.
Om jag kommer ihåg rätt.
Affe blev ju då nästan lite lätt hånad när han ville sätta upp den här då. Det blev kallat för Hultstugan då, men han ville ju ha en polisstation där det hände mycket.
Mm. Mutten.
Och Mutten kom den att kallas, för det var ett café eller en byggnad som ser ut som en mutte. Och i sak så var det ju helt korrekt tänkt av Affe att vi var där nere konstant. Vi utgick ju från den där mutten.
Ja.
Och just den här personkännedomen var ju en oerhörd styrka för oss, och det var väl också anledningen till varför vi också handlade på gatulangningen, så vi kunde ju många av dem.
Ja, just.
Men Uffe, jag undrar också, du som har jobbat så himla länge inom polisen och fortfarande är kvar trots dina 60 år, vad har du för minne som liksom verkligen säger, wow, tänk att jag var med om det där, eller att som sitter kvar hos dig?
Ja, vad kan det vara? Ja, det är ju läkaren i Vasastan. Pedofilen, läkarpedofilen som ungdomarna kallar honom för.
Vem var det?
Ja, jag kan inte säga vad han heter.
Nej, det förstår jag. Men vad var det för case liksom?
Ja, det var mycket massmedialt runt omkring det. Det var... Jag kom till närpolisen Vasastan och jag har ju då varit kvarterspolis, jag jobbade på ungdomsgruppen, och sen när det blev den här närpolisreformen 95 så ville jag jobba med det. Så jag kom då till Odenplan 95 och fick rätt klart för mig snabbt att det finns en läkare som bor i Vasastan som bjuder hem ungdomar och bjuder dem på sprit och då var det en kollega som talade om det, ja, men det är en kille som har blivit i pågående ärende där han har blivit våldtagen, så jag, och rättegången hade varit allt det där. Och jag tog kontakt med den här killen för att lära mig då vad är för hans version. Inte bara läsa utan ha en dialog, precis som du har med mig. Mm. Då får man ut lite mera än att bara läsa text.
Ja, just det.
Och han berättade då om saker och ting som vi hade nytta av. Det resulterade i att jag gjorde så som Anders Ringqvist och jag ofta gör. Vi vänder oss till allmänheten när det finns ett problem. Nu var det ett problem med ungdomsfester, men vi kan ju inte gå dit till grannar och tala om att vi är ute efter din granne som heter bla bla bla, utan då sa jag någonting annat som resulterar i att de talar om för mig att, ja men känner du inte till, som polis måste du känna till den här killen som är, han är ju läkare och han bjuder dem på sprit och herregud, polisen har ju varit, vilket jag känner till.
Mm.
Men jag är ju förhindrad att berätta exakt.
Mm.
Och det här resulterade ju i att vi fick kunskap om saker och ting.
Mm.
Som i sin tur resulterade i att vi kunde sätta in insatser som, för att skydda de här ungdomarna. Och den här mannen, han har varit med och ändrat alkohollagen där vi från polisen har påvisat det här. Därför att vi kom in i lägenheten och på grund av att ungdomarna var fulla och de hamnade på Maria Ungdom, han bjöd dem på sprit. Och de hade alltså 1,5 promille och de var redlösa alltså. Och det är ju inte okej.
Okay.
Och då fick han ju då, det blev det en utredning på det, brott mot alkohollagen. Och han blev dömd i tingsrätten, överklagade det till hovrätten. Nej, ja just det, hovrätten.
Mm.
Och hovrätten kommer fram till att det är tillåtet att bjuda på stället, som det heter. Men det är inte tillåtet att köpa ut till någon som inte har åldern inne eller ge en flaska vin eller någonting sånt där så att man går iväg. Och det där hade jag svårt att ta. Så då letade jag rätt på dem som har suttit i lagrådet och fick tag på någon domare som har gått i pension. Och han sa då att ja, men Ulf, du måste ju förstå att prästen kan ju inte begå brott om han gör nattvarden eller mormor som bjuder på ett glas punch eller ett glas vin eller mamma eller så vidare.
Mm.
Ja, jag förstår, sa jag. Och då kontrar jag med att säga att, så att alkoholisten då, som står på Odenplan med en 75a vodka, och så kommer en 12-åring eller en 15-åring fram och säger, hörru, får jag smaka? Då bjuder ju han på stället, så då står ju tonåringen och halsar.
Mm.
Ja, det har vi inte tänkt på, sa han. Så att jag lyfte den här frågan med Lena Nyberg då, som var socialborgarråd. Och lagen ändrades efter ett tag.
Mm.
Och så att det är ju då jobbet.
Men alltså
runt...
våldförde han sig på dem när de var berusade då? Eller
för... Ja, han droppade ju då Rypnol i en killes, den här första killen och även nu den här killen.
Okay.
Så att alkohollagen ändrades på grund av den här medborgaren. Och då började vi fundera på polisstationen att det måste ju finnas någon lag som kan förbjuda honom att ta emot andras barn.
Mm.
Och då hade vi en kollega som pluggade kriminologi på universitetet. Så då tog man kontakt med honom. Och då hittade han en professor som var duktig i socialtjänstlagen. Och då fanns det en lag som var skriven 1957. Jag tror det var socialtjänstlagen paragraf 57 eller någonting sånt där. Där det står följande, om jag kommer ihåg rätt. Kommunen kan förbjuda en person att ta emot andras barn om det finns behov av det eller något liknande. Och detta ska även ske vid tillsyn av ett barn.
Mm-hmm.
Syftet från början, från 1957, det var att man ska kunna förbjuda någon som har fosterbarn, sommarbarn, daghem eller och så vidare. Jourfamilj och så vidare. Det var huvudsyftet. Men sen lade man till då på, om det var 70- eller 80-talet, att detta ska även gälla vid tillfällig tillsyn. Och då ville vi pröva det. tillfälliga till.
Vad det var innebar, ja, innebar. Tekniskt.
Och det hade inte någon prövat. Så då var det närpolisen Vasastan som inledde ett samarbete med stadsjuristen i Stockholms kommun. Och då tog jag först kontakt med Norrmalms stadsdelsförvaltning, där jag hade en nära samarbete med. Och då beslutade de, om det var 97 i december, att förbjuda den här mannen, läkaren, att ta emot andras barn. Han överklagade till länsrätten och då blev jag kallad dit och gav min version på det. Och så gick det till kammarrätten. Jag har minnet av att jag var där också. Och även tillsammans med stadsjuristen då, som jag inte alls kommer ihåg namnet på, men det spelar ingen roll. Och sen gick det till regeringsrätten. Så idag så finns det i socialtjänstlagen, om det är 5 kapitlet, 2 paragrafen, ish någonting, där det står att kommunen kan förbjuda en person att ta emot andras barn även vid tillfällig tillsyn. Just. Så han...
Men har du alltid varit så engagerad rent lagtekniskt då, att kunna gå in och titta, kan vi göra någonting? Alltså, är lagen bristfällig och sådär? Det verkar som att du haft ett intresse av det juridiska också. Har det varit så, eller?
Jag är inte någon jurist eller någon paragrafryttare. Så jag har inte alls den kunskapen som man kanske borde ha. Men däremot, när jag och mina kollegor såg att det brister i saker och ting, som till exempel paragraf 12. När jag och Anders då stötte på unga tjejer...
Pratar du polislagen då, eller?
Ja, polislagen paragraf 12. När Anders Ringqvist och jag och Cagney och Lacey kallas de för.
Just det!
De tjejerna som var nere i ungdomsgruppen då.
Exakt.
Lena och Lotta, nej.
Nej.
Cagney och Lacey.
Jag ser dem framför mig.
Ja, ungdomarna kallar dem för Cagney och Lacey. När vi då stötte på ungdomar som var under 15 år, för på den här tiden fram till 92, så löd polislagen enligt följande, att påträffar polisen en ungdom som kan antas vara under 15 år, så kan man omhänderta den för att skydda den. Och då när vi då stötte på unga flickor som är 14 eller 16 eller 17 år på Marschernas gata, då kan vi med stöd av lagen omhänderta den som är under 15 år, men inte den som är barn fortfarande, alltså under 18 år. Nej. Och det där tyckte vi var, ja, men det här är inte okej.
Nej.
Vi måste kunna. Och likadant när de här kriminella ungdomarna raggade upp någon som var under 15 år, och vi vet, och det är dokumenterat, och de är dömda, om vi nu pratar om gängkriminalitet, vilket inte fanns på samma sätt som idag.
Nej.
Så därför bör PL12 användas i mycket större utsträckning idag, också för att den går upp till innan man fyller 18. Och då ändras den.
Ja, det gjorde det. Ja.
För det kan man se
Men används den i någon utsträckning idag?
Kan inte jag svara på, rent bara känslomässigt, höll jag på att säga, bara sådär, utan att ha någon grund för det, så tror jag att den används alldeles för lite.
Mm.
För att det fortfarande står kvar så här, att påträffas en ungdom i en knarkakvart eller en rivningsfastighet eller en raggabil.
Det måste vara liksom omständigheter som är väldigt, väldigt tydliga. Liksom.
Var finns rivningskåken? Det var när jag var tonåring på 60-talet. Eller knarkakvart när vi var unga poliser och man använder ju inte knarkakvart i den omfattningen.
Nej, det gör man inte.
Därför bör man exemplifiera, anser jag, idag, att för att de unga poliserna, vadå knarkakvart, vad är det för något, säger de?
Nej.
Utan det är ju när polismannen bedömer att den här miljön är olämplig för den här 17-åringen eller 11-åringen, och ju yngre man är, desto större chanser att ta vederbörande. Mm. Är man 17 år och 8 månader, ja, men då kanske man kan se mellan fingrarna.
Mm.
Men är man 15-16 och än värre 12,
Nej, exakt.
Och det här kan vi ju läsa om i massmedia, om att de gängkriminella utnyttjar,
absolut,
de som är under 15 år, mm, att gå deras ärenden och bära narkotika eller vapen och så vidare.
Just det, precis. Mm. Men det här, den här känslan då när det var 2,5 som kanske är svår att beskriva idag. Men du sökte ändå till skolan. Har du ångrat beslutet av att jobba polis?
Nej, det är ju därför jag jobbar kvar.
Ja. Men alltså, vad gör du idag då? Alltså, vad gör man som 67-åring inom polisen?
Ja, jag jobbar med en sektion som heter BOPS, förkortas den. Mm. Den finns runt om i alla regioner. Brottsoffer- och personsäkerhetssektionen, BOPS. Och målet med den verksamheten, det är att hjälpa, skydda och stötta de som är utsatta för grova brott och så vidare.
Jag tänker nu spontant på Lars Vilks, men jag kanske är fel ute då? Eller?
Ja, det är den gruppen, ja. Fast nere i,
någon annanstans.
Nere i, var bodde han? Göteborg eller Malmö eller vad det var?
Just det, förstår.
De tillhörde nog den gruppen, ja.
Så de som också är utsatta för hot, så att säga?
Ja, och det är ju ofta brott i nära relation och grova brott som behövs stöd och skydd från polismyndigheten.
Är det ni som också gör bedömningen av vem som behöver skydd och vem som inte behöver skydd?
Ja, det gör vi ju inom hela polismyndigheten, den biten. Mm. Och
finns ett ramverk där?
Ja, det finns olika system eller olika metoder för att komma fram till. Mm. Det beror på olika saker som jag inte kommer att gå in på.
Nej, jag förstår det. Men hur trivs du då?
Jag trivs jättebra. Men det ska bli skönt, som sagt. Alltså att kroppen är nog 67 år då, om jag säger så.
Ja.
Och jag är ju inte alls lika tränad som jag var som kanske 20-åring eller 40-åring och så vidare. Ja. Men huvudet hänger ju med. Och,
ja. Mm. Du är ju enormt på att komma ihåg namn, måste jag säga. Där är jag inte ens i närheten. Att du kommer ihåg finansborgarrådet hette då på 70-talet.
Nej, det var socialborgarrådet.
Ja, socialborgarrådet.
Lena Nyberg.
Ja. Men vad kommer du göra när du kliver av då? Du ska lämna in vapnet, du ska lämna in brickan. Och då finns det ju en tid efter det polisiära. Vad händer då då?
Ja,
det är inte så långt bort nu.
Nej. Mina barn då, som är födda 82, 84 och 94, säger att du kommer inte lägga av. Jag kan ju inte vara polis, men jag har hört att det finns de som vill använda min erfarenhet, alltså som föreläsare eller för bli inbjuden på olika saker och så vidare.
Du kommer inte bara lägga in på sofflocket? Och...
Nej. Jag är släktforskar, så att jag har att göra. Och det är ju en form av polisarbete, det är också släktforskar. För man måste gå tillbaka i historien. För en polisutredning, det är en form av släktforskning, fast det inte heter det. Man tittar tillbaka och hittar saker och ting.
Jag kommer ihåg, du berättade i början av avsnittet här, när den här killen som hade begått ett rån i Rolandshovsparken. Han hade en röd mopp och en blå hjälm var exemplet. Och sen så säger han, men jag vill bli förhörd av Uffe. Mm. Och så hade du inte hållit någon förhör. Och då hade du ändå varit ute ganska länge. På den tiden så... Men den där grejen att du fick hålla ett förhör lite på volley bara. Mm. Och att det blev så pass lyckat. Hur mycket påverkar en sån, kan man tycka, liten detalj i det polisiära? Men att man får göra en sån sak... För jag kan tänka att man kanske växer lite i...
Ja, det att jag hade hållit förhör, det är väl, uttrycker jag mig nog lite klumpigt. Utan när man griper någon så håller man ju förhör.
Exakt, hade du inte gjort det.
Ja, alltså under utbildningen så roterar man ju, man går ju runt.
Ja.
Mm. Men att hålla förhör med en ungdom, som är alltså ett barn, då är det lite andra lagar som gäller.
Just det.
Det hade jag inte gjort.
Nej.
Och... Men det är ju en konst att få en relation utan att vara löjlig.
Exakt.
Utan att vara oprofessionell och så vidare och så vidare. Och ett exempel på det är då, om vi drar klockan framåt då, när vi varje dag höll förhör med rånare och allt vad det nu är för någonting. Så sa de som jobbar på socialtjänsten då, att efter en sommar så sa de så här, att vad har hänt, Ulf? Du har en annan attityd när du förhör.
Aha.
Eller attityd kanske man inte sa, men du
approach.
Ja, du framför saker och ting på att jag fattade inte någonting vad de pratade om, men jag funderade ju över det då. Och grejen är att då hade jag tonårsbarn själv. Och självklart vill man som förälder inte att barnen, ens egna barn, ska hamna på andra sidan skrivbordet hos en polis. Varken som målsägare, vittne eller misstänkt, framför allt det. Men, och det har de inte gjort. Och vittnen har de varit. För de är ju födda med, uppvuxna i en polisfamilj och en lärarfamilj. Så vittnen har de varit. Men grejen är, vad jag vill komma till, det är att den här vittnet, målsägaren eller misstänkte som sitter på andra sidan skrivbordet, jag satt in mitt eget barn där. Hur vill jag att mitt barn ska bli förhörd av en polis utan att vara pappa, utan att vara polis? Då säger socialtjänsten då, Ann Hellström och Oliver, du når ju dem på ett helt annat sätt nu. Och det var då jag kom fram till, för att jag hade funderat över hur fan ska man nå de här grabbarna.
Så föräldraskapet hade helt enkelt gjort det till kanske en bättre förhörsledare?
Ja, det klickar till skallen på mig. För att man kan se det som att man blir lite löjlig då som pappa. Nej, det var inte det var, utan hur vill jag som far att mitt barn, om mitt barn skulle sitta där, hur skulle polisen vara då?
Just det.
Korrekt, men ändå rättvis. Få fram det som ska komma fram.
Ja,
det var framgångsfaktorn. Och det har jag sagt till yngre kollegor, men då har vi ju ett personligt engagemang som man måste lägga in. Och känner allmänheten att det finns ett personligt engagemang hos vilken person som helst, om det är tandläkaren eller vem, läraren eller polisen eller vem det nu är, ja, men då lyckas man mycket bättre.
Ja. En ointresserad person som man möter i någon form av myndighetsutövning kan ju vara det tröttsammaste som finns faktiskt. Och ibland behöver engagemanget inte snäppas upp mycket för att det ska skapa ett visst intresse. Det är ju jättesvårt att summera en så lång karriär som du har haft. Men jag ska runda av det här avsnittet som vi gör med alla avsnitt. Eftersom du har varit med i gamet så länge. Vad säger du om polisarbete på film?
Ja. På film. Ja. Gåsmamman har vi tittat igenom.
Ja. Det har jag faktiskt inte sett alls.
Och det är lite för mycket.
Ja.
Händer för mycket, men jag ser vissa igenkänningsfaktorer.
Ja, du gör det.
Bland de som är på fel sida av lagen.
Ja.
Jag kan sätta in, tänker de på den där människan när de gjorde det här?
Ah.
Och likadant är det i lagens namn när den var.
Just det, med Sauk.
Just. Där var det många igenkänningsögonblick som var.
Det är ju en film som många borde kika på, som säkert har glömt bort den och som inte ens vet att den har funnits kanske. Yngre människor. Men det är en, jag tror att det var så att polisen hade ju då en avdelning som lånade ut eller hyrde ut. Men där hyrde man inte ut en enda penal efter man hade läst manus.
Nej.
För det var ju lite bad cops som rullade på stadens gator där.
Och, det var ju då Leif G.V. Persson som var pappa till den filmen, eller boken.
Jag tror det, om det är Grisfesten eller Samhällsbärarna.
Ja, Grisfesten tror jag.
Ja, jag tror Grisfesten.
Men där fanns det många igenkännings... Men ta Beck till exempel, så ja, det ska ju vara film.
Ja, exakt.
Och det funkar ju inte att åka 5-10 meter bakom en bil och spana.
Nej, eller filmen när du åkte upp till Lycksele.
Ja, just det. Ja. Så att men det är film, och man kan ju inte visa exakt hur det går till, för att vi poliser är människor, vi löser saker och ting på olika sätt, men vi ska ju hålla oss inom vissa ramar och så vidare och så vidare. Så det går inte att säga att det ena är rätt och det andra är fel, utan det är filmatisering som sker.
Men du kan rekommendera Gåsmamman som tid för dig?
Ja, jag sa ju till hustru att men det här är lite mer som James Bond emellanåt.
Aha.
Alltså det blev för mycket.
Alltså det
blir så komprimerat med händelser. Alltså den ena scenen, då skjuter de där, och nästa, då blir de skjutna, och så, Och det har jag ingen kunskap om det är så idag. Nej. Åh herregud om det är så i sådana fall.
Jag kikar på en dansk serie nu som heter Kastanjemannen. Mm. På Netflix. Ja, men den är spännande. Jag tycker danskarna är duktiga och de går ibland lite utanför boxen sådär. Mm. Så det kan jag rekommendera både till dig och till er lyssnare. Och sen gör jag så att jag lyfter på båtmässorna på säga. Det har jag inte. Men stort tack Uffe att jag fick komma förbi och prata med dig och fick en liten inblick i alla fall kring dina 48 år. All respekt.
Tack själv. Tack själv.
Stort tack för att du har lyssnat. Snutsnack är slut för den här veckan. Det finns mycket bonusmaterial på Patreon. Smit gärna dit. Patreon.com/snutsnack. Annars hoppas jag att vi hörs i nästa vecka. För då kommer ett nytt avsnitt. Ha det fint fram till dess. Hej då!
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.